Jag tänkte börja med att få läsa från uppenbarelseboken. Och det är Johannes som får se in i himlen. Och det är från kapitel 4. Mitt för tronen och runt om den stod fyra väsen som hade fullt med ögon fram till och bak till. Det första väsendet liknade ett lejon. Det andra en ung tjur. Det tredje hade ett ansikte som en människa. Och det fjärde liknade en flygande örn. Vart och ett av de fyra väsendena hade sex vingar och de hade fullt med ögon runt om och på insidan av vingarna. Dag och natt säger det utan uppehåll. Helig, helig, helig är Herren Gud, den allsmäktige. Han som var och som är och som kommer.
Jag ställde en väldigt viktig fråga förra gången. Eller ett påstående kanske, och det är helt rätt. Han undrar så här: kan vi fortsätta, för vi måste ha himlens bemyndigande till det, eller sanktion till det var ordet. Och det, så ska det vara. Vi ska ha himlens sanktion till det vi gör. Och då har jag gått och bett och funderat över det, och egentligen inte fått något annat svar än att Gud bara påminnt, men jag har redan svarat på det. Och jag vet av erfarenhet att när man en gång har fått svaret från Gud, så ska man hålla sig till det, inte ställa upp frågan på nytt. Och det var faktiskt på en gång när, och de övriga plötsligt drog ifrån då. Då påstod ju också när att han skulle bryta sönsgruppen. Och jag sa att det gör man inte på det här viset. Och så är plötsligt, för det kommer att skada så väldigt mycket folk då. Och du har inte det bemyndigandet att göra. I så fall när vi ska göra det, så ska vi göra det efter att vi har fått tid att be, veta hur landet ligger och få en chans att lyssna in vad Herren säger. Men om det är så att Herren skulle säga det, då är vi naturligtvis med på det, för det är ju Herren vi ska följa. Det var inte Herren, för det var ju den första frågan jag tog. Utan Herren sa att nej, han hade inte avsikten att sönsgruppen skulle upphöra. Han hade sina planer och tankar klar för den. Och vi har alltså sanktion att fortsätta. Och så kommer den fråga då som vi ska fundera på. För det är ju inte något lätta liv vi har att leva idag direkt. I Apostlagärningarna 15 och 28, då står det så här: den heliga ande och vi har nämligen beslutat att inte lägga någon börda på er förutom. Det här gäller alltså ett annat sammanhang om hedna kristna och sånt här. Men jag vill bara visa att det här är ett synsätt som man kan hålla sig till ibland. Den heliga ande och vi. För den heliga ande kommer inte till oss och tvingar på oss saker och ting. Utan den heliga ande säger: här finns en väg för er att gå om ni vill. Om ni har villighet i hjärtat till mig, så finns det en väg öppen för er att gå här. Det är detsamma som den heliga ande och vi. Och den typen av sanktion har vi fått ifrån Herren. Inget tvång. För vi kan vara ganska trött, och det kan vara ganska, det är mycket som pockar på i världen. Och därför ska vi också fundera på: är vi beredd att fortsätta ett tag till var och en? Det är vad vi måste fundera på. Är vi villig till det då? I så fall har vi alltså Guds sanktion till det. Har vi Guds sanktion till det, kan vi förvänta oss att han är med. Och exakt vad saker ska leda till, det vet vi inte alla gånger. Men en sak som jag känner mig trygg i, det är att det kommer få fortsätta så att det vi går ut med är vad Gud till stor del vill ha sagt. Det vi lägger ut på nätet. Och det är ju ändå den uppgift jag helst av allt vill stå i. Att förmedla vad Gud vill ha sagt. Om det är litet eller stort, så är det det jag söker. Så när jag märks så undervisar jag aldrig och predikar aldrig efter högtider, årstider eller så. Utan varje vecka måste man gå in för Gud och fråga. Ja. Och så vill jag fortsätta. Och på de villkoren då är jag beredd att fortsätta. För då vet jag att jag har Gud med mig. Däremot om man skulle bli styrd av hur man ska undervisa, vad man ska säga, då är det nej från min sida direkt. Jag klarar inte av sådana villkor. Jag är för bortskämd av Gud. Det är ju faktiskt en enklare bit att ha ett schema. Nu är det den här datumet, då ska vi predika kring det och så finns det färdigt och så. Ja, det kan vara till välsignelse i vissa sammanhang. Jag säger inte någonting om det. Men det är för svårt för mig. Jag tar den jobbiga biten och hämtar hos Gud i bön och litar på att han lägger på hjärtat vad som ska ut. Ibland kommer det beröra någon av oss, kanske som grupp eller personligt. Vi har fått se goda saker ske här tidigare i gruppen. Sen har jag min egen oro. Jag är en sån här person som blir väldigt avancerad ibland. En liten fråga kan bli jättestor för mig, för jag ser alla möjliga vinklar och bråd och allt hit. Men ännu är enklare och då kan det liksom bli någon ordning in ändå. Om anden får leda så blir det bra. Om jag tar över, då får den säga åt mig. Det är så det ska vara. Och jag är inte farlig att tillrättavisa. Jag ser det som en tillgång att ha folk som vågar säga till om det blir fel någon gång. Det är guld alltså. För man kan inte inbilla sig liksom att man ska stå andlig känsla och alltid ha rätt jämt. Det går inte att inbilla sig där. Då är man högmodig och borta från verkligheten. Och det är inte så det fungerar med Gud. Det är ett samarbete. Någon förmedlar. Ni lyssnar. Ni ger respons. Jag kan liksom inte förklara, men det går inte bra om man ska stå ensam. Och så just det här att om det börjar bli helt snett så vet jag att folk kommer att protestera. Och det är en trygghet. Det är inte en skada, det är en trygghet att veta om att det är så. För då vågar man lite mer. Då vågar man vara lite frimodigare. Så det är, då känner ni till hur jag är kring det. Pröva det för att se om jag blir tecken av fel. Eller kan jag göra om ni söker så finns det mycket fel här. Men något uppenbart. Så får ni se att det inte är alls farligt. Utan det ligger en välsignelse i sånt om det sker kärlek. Då. Det är den ena grejen. Så en fråga som vi kanske inte kan svara på just nu. Jag får väl klargöra min sak att jag tror på att vi kan fortsätta med det lilla vänskap vi har. Det betyder inte att vi måste vara fulltaligt jämt. Ibland är vi för trött helt enkelt. Ja, men vi måste känna oss fri ändå. Jenny har arbeten, Nisse har arbete och ibland är det sånt där. Det går ändå för att det står i ordet att om två eller tre är samlade hans namn så är han mitt ibland oss. Det är en god norm att hålla sig till. Att gå och förvänta sig liksom att vi alltid ska fylla hus. Ja, men då måste man fundera vad som händer här uppe i huvudet med oss om vi har kommit fel. För att det är tillräckligt med några få. Alltid var det där för Gud. När Gud startade sitt verk så var det bara han. Då kallade han ut dem en efter en efter en. Idag är vi flera miljarder. Och Gud får äran när saker trots allt överlever fast att det egentligen inte ser så ut. Så vem är det vi ger äran då? Inte är det oss själva. Det är Herren som får äran. Och så vill Gud ha det. Det är så jag ser på det. Vi har Guds sanktion till det. Och det är så. Sen om ni har någon annan uppfattning kring det så får ni naturligtvis uttrycka det. Då. Fanns det någon annan uppfattning? Kan ni? Och då kommer den här frågan då. Är vi beredda liksom att samarbeta med Gud i det vi har fått sanktion till? Och jag ska tala om vad sanktionen går ut på. Den går ut på den ursprungliga versionen som söndagsgruppen har haft och burit med sig. Som vi i slutändan är faktiskt har misslyckats med. Och det är ingen av er som ska ta på en ansvar för det. Det får John och jag ta med våra hustrur. Vi borde ha kunnat reagera på ett bättre sätt i tid. Men vi har varit förledda lite till mans här. Den ursprungliga versionen, den gick ut på att bevara och hitta det rena evangeliet. Det måste vi få stå upp för i vårt land. För det börjar på att tummas med det lite här och där. Och någonstans ska det finnas kvar. Så vi började då egentligen att söka oss tillbaka. Jag vet att Sven-Erik Sköld, när han var här och höll någon helg, så ville han föra oss tillbaka till 60-70-talet under pingstväckelsen. Jag sa, nej, men det är inte vad vi menar. Vi menar till trons grunder. Alltså det som kom från år noll och framåt. Och sen liksom hur det har utvecklat sig i olika rörelser och så. Det är inte det viktiga. Vi måste få veta, vad tänker den Gud som startade allting för 2000 år sedan? Vad tänker han om den här tiden? Vad är det som gäller för oss i den här tiden? Det som gällde på 60-70-talet, det var ju välsignat. Men det är inte den tiden nu. Det är en annan tid vi lever i. Det är andra makter och krafter vi har att kämpa mot. Det är samma evangelium. Det är samma kraft i evangeliet. Det är samma Jesus. Men miljön är helt annorlunda idag. Och det är någonting som Herren lotsar oss i. Så att stå för ett rent evangelium, och det är ju ganska höga anspråk att ha det. Men det räcker för Gud att göra sitt bästa. Att man har en målsättning kring det. Vi kommer inte att förstå allting. Men när vi inte förstår, så har vi också löftet ifrån Herren att vi får söka hans vishet. Och det är också det goda i det hela. Att inse att vi kan inte allt, men vi tillhör han som vet och kan allt. Så då frågar vi han. Och då blir det bra. Då får vi den rätta sanningen som vi ska ha. När jag säger så här att vi har misslyckats lite, så är det att vi faktiskt, när jag lägger ihop det igen efter andra, har gått igenom vad har vi då som samlad tropp, så att säga, gått ut med. Jag pratade med någon gruppmedlemmar både i måndags och idag på andra ställen här i stan. Alltså de drar över samma kam. Och det tror jag faktiskt, för att det har varit lite väl mycket gissningslek. Och folk har reagerat på det. Och det är inte vad vi står för. För vår ursprungsvision gick ut på att bevara ett rent evangelium. Och var beredd att strida lite för det. Att varna folk för det som kan vara falskt. Plus att vi skulle hålla talet vid sista liven, tiderna vid liv. Och det gjorde Johnny faktiskt riktigt bra en period. Han var väldigt flitig och duktig i det. Det ska vi inte ta ifrån han. Men det känns som att det varit för mycket. Han var för fokuserad i det, och till slut började han att sätta ut datum när Herren skulle komma tillbaka. Och då går det för långt. Men var det onyttigt? Nej, det vill jag inte påstå. För att det finns ju flera diken att ramla i. Ett dike är att man aldrig talar om sista tiden, så att folk glömmer bort att en dag kommer då Herren kommer åter. Det andra diket är att man går för långt inne. Och det är det jag ska klargöra lite kring idag. Och då säger jag, vi är ganska få, så det är lite högdraget att säga att Sönsgruppens nuvarande officiella hållning den är ungefär som det var då. Och talet om sista tiderna är viktigt, det måste vi, det får vi inte ta bort från folk. Vi bör också få veta emellanåt vilken tid befinner vi oss i. Det är helt okej. Vi bör emellanåt kunna få nämna olika tidstecken för varann, så att vi vet vad kan det vara viktigt att vara vaksam på. Det är inget problem. Men om vi då går till Apostlagärningarna 1 och 7. Jag vill påpeka att det här jag läser nu, det är det sista Jesus sa när han var här på jorden. Så det bör, när jag tänker själv, Guds son, det sista han lämnar kvar sig till oss, det är vad han nämner här. När de nu var samlade frågade de honom, Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Jag stannar där. Det här är det sista Jesus själv säger innan han kör sin första himmelsfärd här. Och det är lärjungarna här som ställer frågan, är nu tiden inne för dig att återupprätta Israel? Det är vad frågan gäller. Men sen ska vi se hur Jesus svarar. Men frågan är en, men Jesus svarar i plural. Det är inte er sak att känna till tider eller stunder. Och i det så visar Herren att det är en generell hållning vi ska ha. Frågan gällde om det var tid att återupprätta Israel. Men Jesus gör som han brukar göra. Han lyssnar på själva behovet och ger svar på det. Det är inte alla gånger han svarar millimeter exakt på frågan. Ibland är han svar lite förbryllande. Men han svarar på själva behovet av varför frågan kommer. Det är nästan standard hos Jesus. Och det gör han också här. Det är inte er sak att känna till tider och stunder. Och så går han direkt över. Men när den heliga ande kommer. Så vad är det han gör här egentligen? Hur ska man beskriva det så att det blir lättförståeligt? Ja, då fick jag, kanske från himlen. Jag beskrivit det som en, här uttalar Jesus en befattningsbeskrivning ungefär. Det här är Guds sak, det här är er sak. Och då vet vi liksom att hur krångligt kan det bli på en arbetsplats. Om det finns en chef, men de anställda vill göra allting annat. De anställda börjar på att tala om för chefen hur han ska börja på att sköta sitt jobb. Det är frågan om liksom den anställda blir kvar då. Men det är ungefär samma sak. Herren säger till oss så här, det är min sak att hålla reda på tider och stunder. Det är inte er sak. Det är min uppgift, säger han. Er sak däremot är att när den heliga ande kommer över er, då ska ni gå ut och bli mina vittnen. Det är er sak. Det är vad Jesus säger, generell hållning. I det här har vi felat. Säger vi. Eftersom som ledare är vi ju delansvarig i vad vi har gått ut för här. Men vi har inte gått ut någon gång med den hållningen att vi är skyldiga att hålla reda på vilken tid Herren kommer. Men jag vet nu på grund av efterforskningar jag har gjort att det faktiskt har gått ut från Sönsgruppen. Inte genom oss, men genom några som har lämnat. Det är en vilolära. För när man hävdar att det är vår skyldighet att känna till när Jesus kommer. Det är vår skyldighet. Alltså, vad gör vi då? För det första, om det ska vara vår skyldighet, så måste vi verkligen veta om exakt när tiden kommer. För senare i evangelierna så ser man att Herren pratar inte bara om en dag, han pratar om en timme och en stund. Alltså vi ska veta så exakt. Dag, timme, stund, säger han på något. Det ankommer inte på oss att veta det. Så vi kan inte vara så detaljerad. Vad gör vi när vi gör så? Jo, vi gör som den här anställde som tycker att han vet bättre än chefen. Och ska tala om för chefen, så här ska du göra ditt jobb. Om en chef har varit med ett helt liv och byggt upp ett helt företag och har väldigt rutin och erfarenhet och vet nog hur det ska gå till. Så han kommer väl att vara tolerant ett tag mot den anställde då. Så måste få lära sig att det finns en ordning att hålla sig till här. Om man inte lyssnar och fogas efter den ordning som ska vara. Ja, vad händer då? Ja, för att det inte ska bli falskt så måste chefen göra någonting åt problemet. Det är sådana lärare har gått ut här. Men vi sätter oss på Guds plats. När vi tror oss kunna göra det Herren har sagt att det inte är vår sak. Vi sätter oss på Guds plats och på hans tron. Det är den onde som har lyckats stå med oss. Och det här är en risk man tar i talet om sista tiderna och så. För det fascinerar så oerhört. Och det är spännande. Och det är som ett mysterium att lösa. Det är som ett detektivarbete att rota i. Det finns mängder med sidor på internet att hämta all möjlig bra och konstig information ifrån. Så lägger man ihop ett pussel som fascinerar. Och så hittar man bibelstöd för en efter andra. Och så har man byggt upp en ny lära. Som går emot det Herren har sagt. Och vad Herren har tänkt, det är inte att vi ska känna till tiden och stunden. Han har tänkt, ni har lämnat ert liv till mig, ni kan lita på mig. Jag har givit er heliga ande. Han ska vara med er ända till tidens slut. Och den heliga ande har definitivt mycket närmare kontakt med Gudfadern än vad vi har. För det är ju en del av Gudfadern. Så när tiden och stunden kommer och när det börjar stå väldigt nära, då kommer den heliga ande att se till att vi förstår. Om vi är vaksamma så att vi lever nära Jesus hela tiden, då behöver vi inte oroa oss ett dugg. Utan då kan vi istället lita på att Gud har omsorg om mig. Men om jag nu har varit en sån person som inte kan lita på någon överhet, om jag kanske har blivit misshandlad av farsan eller någonting, så att jag bara lärt mig att de äldre, de bara sviker, de bara ljuger, eller då måste man hålla sig undan. Jag har varit en sån ända tills jag fick röja upp det. Jag hade problem en gång i tiden. Jag var nyförälskad. Jag gick och funderade på varför det är så svårt med relationer med karar med mig. Ja, jag var rädd. Jag var rädd att bli sviken en gång till. För det var så jag hade lärt mig att liksom, karar förmodligen är. För så var ju farsan. Så jag fick röja upp det helt och det gick mycket bättre sen allting. Och då började jag lära mig att lita på Gud också. För det där smetar jag av sig mot Gud. Jag måste kunna lita på Gud. Att han står för det han har sagt. Att han älskar mig. Så om han har dött på korset för mig. Men vilken plåga har han inte redan gått igenom. Skulle han då vara så obarmhärtig så han struntar i sina barn? Nej. Det är han som vill ha hem oss. Det är han som har tagit alla initiativ. Det är han som har öppnat vägen. Det är han som har gjort allting för att det ska vara möjligt för oss. Skulle inte han bekymras om hur skörden ska bli? Men visst, det är han som har de största intressen. Han kommer att se till det. Lita på det. För alternativet gör att du får fel fokus. För det triggar någonting spännande här inne. För vet att om jag känner mig otrygg, om jag inte litar på det jag ska vara i, så kommer jag att vilja ha kontroll över läget på ett eller annat sätt. Det är ett sätt att hantera en situation. En annan sätt att hantera en situation, ja men det håller. Gå ut på hal is. Ja, en del om man är väldigt försiktig med allting. Man kommer att lägga ut en massa brädor och grejer så att allting ska bära. Lägga ner massor med tid och energi på att mäta upp och väga och kolla liksom vad för skor och så. För att ta mig över med den där isen. Men upptäckte jag granntanten. Ja, hon bara gick hon. Hon var tyngre än mig. Ja, vem var det som var klok? Ja, det var hon där. Är det en chansning? Ja, på ett sätt. Men chansa på att lita på Gud. Det håller mycket längre än att du ska lita på dig själv. För Gud gör inga misstag. Men ska du lita på dig själv så kommer du bli fullt med misstag. Så det är någonting som är så självklart för oss. Och sen att om tider och stunder så finns det mer att säga. Jag återkommer till det. Men vi ska också se lite av de tider vi står i då. Vi står ju alltså i avfallets tider. Och för att vi ska förstå det så är det bara att se vad som händer runt omkring oss. Vi är alltså i ett bönhus som har stått här väldigt länge. Det är väldigt lite verksamheter. Men det har varit fullt här en gång i tiden. Sönskapellet var det fullt en gång i tiden. I Fridhem som Jenny kommer från, det var fullt i de här bönhusna en gång i tiden. Det har blivit avfall sedan dess. Det är klart att tron kanske fungerar i hemmen och i grupper hemma. Det tror jag. Det behöver inte vara i en kyrkolokal. Men det går ändå att se att det har skett någonting. Vi ser att det finns andra läror som tränger sig på. Vi ser att New Age tränger sig på. Vi ser att självet och jaget har fått väldigt stor plats i våra församlingar. Ja, men de har tagit Jesu plats. Och det är inte välsignat. Så det var fallets tider. Och då står det till exempel i andra Thessalonikerbrevet så här. I andra kapitlet, 9-12 versen. Ganska välkänt ställe. Den laglösa ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar de som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde få bli frälst. De tiderna lever vi. Kärleken till sanningen är det som gör att vi blir frälst. Men om vi lägger handen på vårt hjärta, det här va, så hur är det med kärleken till sanningen? Jag menar, om jag hamnar i en situation där jag misslyckas och kanske måste skämmas och ansiktet ska raseras, är sanningen så viktig för mig då så att jag låter det ske? Eller kommer jag försvara mig med näbbar och klor? Ja, jag vet inte. Det finns två vägar i det. Vad skulle hända till exempel om påven ringde upp till Jenny och mig en dag då, att slå till med ytterligheter där? Och säger han, hörru ni Johansson, om ni ställer in samlingen ikväll i Sundsgruppen och kommer ner till Stockholm istället, då ska ni få 10 miljoner kronor. Hopp, säger vi. Alltså, det kommer inte ske. Men hur skulle man göra om man är ärlig? Det är klart att så här inför er skulle jag säga, nej, det är klart vi skulle säga nej. Vi skulle ta det här istället. Ja, men skulle man verkligen göra det om erbjudandet kom? Det är viktiga frågor att ställa sig. Eller om någon säger så här, alltså du måste gå ut med den här hälsningen till den här församlingen. För det är så svårt det är nu. Det håller på att gå väldigt snett. Någon måste lägga in det här, sen får de chansen. Men du kommer att bli hatad om du gör det. Du blir inte populär, du blir inte älskad, du får ingen betalt för det. Du går bara förlust i ditt kött. Kommer du göra det ändå? Ja, profeterna gör det. För att de är så sinna. De har blivit fostrade till Gud så. Och, ja. Men även om man gör sådana där saker ibland så... Jag vet, jag var så här störst ett tag. Jag sa att min största längtan är att få dö för Jesus. Ja, det är väl lätt att säga. Men är jag verkligen det? Eller är det bara liksom en dogm jag försöker liksom slå in i mitt eget huvud? För att övertyga mig hur uppe huvudet i varje fall för det som saknas här i hjärtat. Ja, det vet jag inte. Ju mer vi går med Gud, desto mer så lär vi oss också hur det ställs med oss själva. För vi kommer att vara i situationer då vi prövas. Och vi prövas inte för att vi ska brytas ner, utan vi prövas för att guldet ska vaskas fram hos oss. Det är inte så att Gud har utvalt perfekta, färdiga människor. Nej, han har utvalt de som har sagt ja till honom. Och han har all makt, kraft, rening och sånt som behövs för att göra ett bra redskap av den här skräphögen som jag var. Nu sa att jag var ett bra redskap, men glöm det. Men jag var en skräphög en gång som alla kastade bort, inklusive mig själv. Men Gud gjorde det inte. Han såg någonting. Han visste väl vad han hade skapat mig till. Och om ni inte tror nu, så kan jag säga en förändring i varje fall. Ni har märkt att det är svårt för mig att vara kortfattad. Hörrni, innan jag varit frälst så var det svårt för mig att överhuvudtaget prata. Jag vågar helt enkelt inte. Jag var som förbytt när jag mötte Jesus. Jag fick en 7 månaders träningsskola första 7 månaderna. Där jag bara pratade om en enda sak. Jag möjligen undrade vad det skulle bli för lunch. Jag var på torken då. I övrigt så pratade jag bara om Jesus. Jag hade nyss mött han. Och det fanns inget annat viktigt att prata om. Men jag hade kanske lite mer fokus. Jag gick hela tiden och pratade om, för alla var som de ville lyssna på mig eller inte. Jag kunde springa och jaga dem i gräsklippan och de försökte komma undan. Bara för att få berätta vad Jesus hade gjort för mig. Och till slut en morgon, jag hade som en andakt på det stället. Jag hade hittat en gammal, Bibeln var inte så sliten, men den var väldigt dammig. Och så var det som ett musikrum, man kunde sitta liksom och koppla av på morgon. Och jag gick dit 4-5 på morgon, för att så sov ju alla. Och så smög jag med Bibeln så här. Jag vågade inte visa riktigt i början. Där fick jag mina första nyktra kontakter med Guds ord, så att säga. Det där rummet var jag också i en tid efteråt när jag hade fått bli frälst. Och då kom Kurt. En gammal alkis. Och så säger han åsna så här, hörru Johansson. Och det var en stor kar alltså. Och när han kommer så här, hörru Johansson, Då tänker man, nu smäller det. Nu är jag så, och så svor han, less på att höra vad den här Jesus har gjort för dig. Kan du någon gång tala om för mig, vem är det med Jesus? Nej, han ville höra om evangeliet. Han ville få förstå att det kanske gällde han. Han var frälsad efter ett tag. Och han fick åka och besöka sen. Frälst och döpt och hela högen. Och han hamnade på någon högskola bara några år efteråt och var docent i missbrukarfrågor. Och en gammal alkis från Sundsvall som var lika sönderbruten som jag. Så Gud kan. Tro inte att jag inte har fått se vad Gud kan. Aldrig någonsin hopplöst. Aldrig någonsin. Nåväl. Men vi lever i tider som är svåra idag. Vi befinner oss på en ort som är svår. För att här i Domsjöområdet, det har funnits väckelser här ute. Både här och där i Sund och så. Det har varit livlig gudsaktivitet här ute för länge tillbaka. Men det är krafter av seanser, astrologi, det är mycket sånt som har tagit över. Och folk har egentligen blivit ganska fientliga till evangeliet ganska mycket. Utan skäl. Det är andligt tufft i det här området. Så om Gud ger oss sanktion att tjäna honom just på den här platsen, det här området, då är det ett tufft område att vara i. Men hur mycket mer beroende måste vi inte bli av Herren för att få se lite seger då? Så det är bara plus med henne. Ju mörkare det är, desto mer ljus måste vi få från himlen, annars går det inte. Ju sjukare någon är, desto större blir undret när läkedomen sker. Aldrig någonsin en nackdel av att det är tufft när man har med Gud att göra. Det är bara fördelar med det. Om man är trofast i tron, om man håller fast vid Herren, han som har besegrat allting redan, vi måste förstå det. Den tiden lever vi. Övik som sådant har är också känt som en väckelse byggd över Sverige. Det heter väl Lilla Jerusalem ett tag, tror jag det kallas. När man talar illa om Övik så har man, där uppe finns det bara modos och kyrkor. Jaha, tyckte jag, dit vill jag fara. Men det sa de som skällsord. Ja. Och på grund av att det har varit så stor andel kristna i vår bygd tidigare, så har också intresse för mörkerkrafter varit tuffare för den här orten. Det har varit en viktig ort att ta. Och de har lyckats väldigt bra. De har inte dödat allting helt. Men de har fått den kristna rösten att bli väl tyst. För att det var så många här ett tag. Så då var det viktigare. Och det är vad vi ser idag i bygden. Jag vet som seanser som har varit en seansrörelse nere i Bjästa. Några år sedan. Den har ju flyttat nu och upphört nu. Tack vare att det fanns ett antal kristna då, äldre då. De trodde på bön. De började på be för henne. Så de kunde inte vara kvar där. Men mens de var där så ökade mörkret. Alltså drogmissbruk öka. Konstiga brott öka. Det fientliga, det mörka ökade. Och det är klart att de som sysslar med seanser, de tror sig inte att de gör någonting ont. De lurar sig liksom till att de tror att det är häftigt eller bra. Eller jag vill höra vad min avlidne far tyckte eller någonting. Men det är mörkret, det är dödens krafter som är inblandat där. Det är det man släpper loss i det här. Och det kommer att få effekter i den bygd där det sker. Tyvärr. Men det pågår. Sen flyttar väl delar av den rörelsen till Bilsta. Och där gjorde man likadant. Man gick in i bön. Och vad jag vet nu så ja, det vart ju lite frågeställningar där då, vad är det som hände egentligen? Så gick då de i bön och det finns inte kvar där heller. Vart de har flyttat nu vet vi inte. Jag har ingen koll på det riktigt längre. Men jag vet att det finns några grupperingar som kan vara avknoppningar till det sprid lite här och där. Men nu är det inte bara seansrörelsen som är det farliga. Det är egentligen allt som står emot evangeliet som är problemet. Och skulle vi ta allt så går vi under. Vi orkar inte en millimeter. Så vi får inte koncentrera oss för mycket på det mörka. För då blir det ingenting. Utan vi ska känna ljuset istället. Vi ska veta vem livet är. Vi ska känna sanningens väg. Och Herren ska bekänna sig till det vi gör. För att vi bekänner oss till honom. Det är vårt fokus. Det är det man ska koncentrera sig på. Då vinner man över det här. Och det är inte vi som vinner. För segern gjordes redan för 2000 år sedan. Vi plockar bara ut den. För vår årsräkning. Ingenting att berömma oss av. Men det är väldigt spännande att vara med. Tro mig. Har man tråkigt som kristen, sök då upp en som sitter väldigt bunden och hjälp dem, för att se hur tråkigt det är. Du kommer att ha sysselsättning som är spännande, och du blir alldeles konstig i huvudet efter ett tag och vet inte vad som händer. Men är du med hela vägen, så ser att hur gick det här till? Nu är karn fri. Man begriper inte hur det gick till. Man fick vara med. Men man fattar, hur gick det här till? Det här var ju omöjligt. Det ska vara underbart att få uppleva lite sånt igen. Och om vi tittar på Timotebrevet, står det väl också någonting om detta. Andra Timotebrevet, 4:e kapitlet och 3:e versen. Det står också så här. Du ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran. Utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare. Allt eftersom det kliar dem i öronen. Det kommer en tid då den sunda läran inte längre efterfrågas. Vi lever i den tiden. Så när jag ser er här som står ut med den sunda läran, alltså evangeliet, då blir man ju bara glad. Då vet jag, djävulen kan inte vara som helst. Här sitter en skara som tillhör vår älskade Herre. Det är stort. För verkligheten och den tid vi lever i skulle egentligen göra det omöjligt. Men ändå får vi se människor resas upp. Ändå får vi se människor hjälpa varann. Tycka om varann. Hjälpa varann lite på vägen. Trots att det är sån mörk tid. Och det ska ingenting som ska bryta ner oss. Utan det ska bara vittna om att Herren är så mycket större än allt detta mörker. Ett enda litet ljus så försvinner vilken natt som helst. De tiderna lever vi. Och när vi då som grupp tidigare då har liksom haft lite dubbla budskap, då får vi förlora trovärdigheten som svensk grupp mycket. Vi har anhängare som man känner till i landet, så vi får stöd och så av. Men de ser att vi har hamnat i ett problem, så de har ju också nöd för oss. Vi har alltså förebedjare. Men när jag var inne och bad för Gud, med Gud om det här, och då var sanktionen förknippad med det att den ursprungliga visionen finns kvar för oss att förvalta. Och det blir Jenny och jag som får ta lite ansvar här då. Jag undrar så här om inte vi hade köpt något hus, för att det tog ju mycket tid. Om det hade kunnat se lite annorlunda ut. Och när man var så trött och hängig och det var så mycket som skulle göras, så man liksom tappade skärpan och lät det bara flyta på. Det kan vara så. Det var vi måste ju ha en boende vi, och vi var ju, fick inte bo kvar i kapellen när det såldes. Så det lägger ingen större skuld på oss. Det kan vara en förklaring till att det blev så. Och visst, vi var ganska trött. Men under den här tiden så hände det också någonting. Och det som hade varit så bra, som gick ihop med varandra, evangeliet och talet om sista tiderna. Så länge det höll sig inom ramarna så var det ju välsignat. Sen när ramarna började spräckas så märkte ju jag det någon gång och påpekade. Och Johnny lyssnade och gjorde några bitar några gånger. Men han strävade hela tiden efter att spräcka ramen så här. Och till slut så märkte han inte. Till slut så pratade vi inte om det. Det var svårt. Och till slut så började Johnny att gå bredvid. Och när jag tyckte liksom att han körde dubbla vägar, så märkte jag aldrig. Fast jag anade. Så visst, jag var försumlig. Var tog de vägen, de som var intresserade av Gud? För att det var ju inte talet om sista tiderna som var sönsgruppens uppgift. Det var ju en detalj i allting. Uppgiften var ju ett rent evangelium i en svår tid. Det var ju uppgiften. Men det här fick ta över handen. Det var det här som folk kanske ville ha. Och då ser man det här att det kommer en tid när folk inte längre står ut med den sunda läran. Man ville ha det här häftiga, det sensationslystna, det här halvt magiska, det här man får vara som en detektiv och lista ut tiderna och komma med hemligheter och mysterier liksom istället. Ja, folk lyssnar mer till det. Och vill man ha anhängare, då är det de budskapen man ska gå ut med idag. Men vill man tjäna Herren, då är det evangeliet som gäller. För det sa Gud där, det sista innan han for till himlen. Det ankommer inte på er tider och stunder. Nej, det är Gud som sköter sånt. Men ni ska få kraft att bli mina vittnen. Så han delar upp er. Det här är ju Gud och det här är ju människorna. En befattningsbeskrivning hur ordningen skulle vara hos Gud. Och när man sätter sig på Guds tron, då gör man det djävulen gjorde eller försökte göra, och som orsakat han slutligen varit utkastad ur himlen. Så det är klart att den onde vill ha oss dit. Det är faktiskt lite av det som har skett, och det borde vi ha varit mer vaksamma över. Men vår officiella hållning, den är som jag nyss har klargjort. Det är inte vår sak. Det är med det inte sagt att vi inte kommer att få känna till i tid när Herren kommer. Men vi ska titta lite mer på just Matteus 24. Och för att förkorta ner allting så nämner jag då bara vissa verser. Alla står i ett sammanhang, men just det som handlar om tiden. Matteus 24:36. Där säger Jesus så här: men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Det handlar om när släktet ska förgå. Så att den stunden och dagen, inte heller det, är någonting som vi ska känna till. Matteus 24:42. Det kommer en uppmaning då. Var därför vaksamma, ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Och nyår så påpekar Herren det. Ni vet inte vilken dag som Herren kommer. Och när Herren säger någonting så är det sant. Om det så är en framtidsförutsägelse så är det sant. Han talar ju i nutid. Men visst, i den dagen, vi kommer ändå inte att veta när det riktigt sker. Men vi kommer att ana. Och är det så att vi har varit vaksamma, alltså levt, tagit emot den rätta läran, så kommer vi att vara så pass vaken så vi märker att nu är stunden inne. Vi behöver inte forska jättemycket, vi behöver inte spana över hela jorden. Herren vet vart han har oss. Han kommer och ser till att vi hamnar rätt. Om vi tittar på Matteus 24:44. Och därför är också ni beredda. Ty en stund när ni inte väntar det kommer människosonen. Här ligger liksom betydelsen så här att när ni inte väntar. Så om jag går och spanar alldeles för mycket att Herren kommer vecka 42 nästa år. Ja, men då kommer jag gå och vänta på just det datumet. Ja, men de som blir räddade är de som väntar på Jesus. Det är skillnad att tro på Jesus som lever och finns redan här idag. Det är han vi ska ha en levande relation till. Att sätta vårt hopp helt och hållet till att han kommer och hämta hem oss. Ja, men det är klart det ingår i hela kittet. Men det är idag vi ska leva. Det är idag Herren ska verka med oss och genom oss. I 25 kapitlet av liknelsen om jungfrurna. Det slutar med så här: vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Det var 25 kapitlet och 13 versen. Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Så i de här bibelorden så anser jag faktiskt att det är väldigt svårt att ifrågasätta det hela. Då Gud har täckt in så många fokus kring tiden. Och att hela tiden säger han, det är inte er sak utan var vaksam. Lev för mig, det är avsikten. För om du vet Ni vet vad pretrib är och postrib och midrib. Det har varit i alla i någon grad. Och som vanligt så försöker jag hitta bibelstöd för det jag tror på och också få tron ur Bibeln. Och då när jag har varit i alla så här så har jag funnit att alla tre går att bibelförankra i någon grad. Det beror på vilken person och vilken grundlära man har, liksom, vilket man kommer att hålla sig till. Men alla har också sina brister. Det finns ingen av de här som är helt sammanhållen. Ingen av de tre synsätten. Och det är en gåta. Så liksom, en fråga kan bli så viktig så folk kan bli ovänner. Bara för att de bråkar om, ska Herren komma före eller efter eller hur blir det? Ja, men det är kristna syskon. Lita på farsan. Han grejar det här. Ska ni hålla på att bråka om sånt? Ja, då kan ni ju kanske gå förlorad då. Om ni är upptagen och bråkar med varandra så kommer Herren precis då. Ja, vi får väl hoppas då liksom att ni är med. Det har sina brister. Så man måste ställa sig frågan så här, varför får det vara så? Men svaret har jag nyss läst upp i en rad bibelord. Det är inte vår sak att hålla på med de efterforskningarna. Gud låter hela tiden den här viktigaste biten fattas för att vi inte ska förstå den fullt ut. För han vill fortsätta vara Gud. Låt Gud vara Gud. Så ska vi göra det vi är kallade till. Det är därför. Det finns saker som inte ankommer på oss. Och vi ska inte bryta de gränserna. Det finns mycket, mycket mer att säga kring sånt här. Men vad jag har klargjort nu är egentligen den officiella hållningen som Sundsgruppen alltid har haft. Men som har spårat ur här ett tag. Och det här måste vi göra avbön för. Och det gör vi nu. Jag gör det. För den tidigare gruppens räkning. Och jag vill be. Er som tidigare har lyssnat på oss och litat på oss. Att ni förlåter oss. Vi hade faktiskt kunnat bättre, men det vart fel i slutändan. Allt vart inte fel, men vi vet att vi har förlett er till att tro på någonting som gjorde er besviken. Så förlåt oss för Jesu Kristus skull. Och ni som vände ryggen åt oss istället för att fortsätta lyssna på det som ändå var fel. Jag vill bara säga det, ni gjorde så rätt. Ni gjorde så rätt. Men döm inte ut oss. För det här är Sundsgruppen som den var tänkt, som ni lyssnar på just nu. Och vi gör en ny start med Herrens bemyndigande för att han ser hur allting ligger till. Men förlåt oss för den skada vi har gjort. Förlåt oss för att vi har förvanskat evangeliet och bibeltexter utifrån våra egna behov. Det är vad som har skett. Och jag som ber om förlåtelse har inte deltagit i det, men jag borde ha varit vaksammare. Det är det jag ber om förlåtelse för. I Jesu namn. Amen. Det där var förutsättningen nummer ett. För att gå vidare med Guds sanktion. Och det är gjort nu. Förutsättningen nummer två är att vi ska söka upp några som jag vet har blivit lite extra förvirrad. Som finns här på orten. Och det ska jag göra under veckan som kommer. Om jag, i den mån jag orkar. Och det får ni gärna ge mig förbön för att det blir rätt. För det räcker inte liksom att bara komma och säga att vi gjorde fel och allting. Om jag inte har något hjärta i det. Då är det ingenting värt ändå. Det måste få vara heliga ande inne. Det kan bli fel ibland. Och det är ingen katastrof, för att det blir bara möjligheter för Herren att verka istället. Så blev den här kvällen. Vi har alltså fått sanktioner från Herren att gå vidare. Men ingen är tvingad. Men om vi vill ur eget hjärta och vilja delta i det som Gud har givit sanktion i, så kommer det att höra till inom avdelningen ett rent evangelium. För att strida för det lite. Eller bara stå för när det räcker den tiden. Det som har varit får vi lämna bakom oss. Och vi hoppas att Guds nåd och barmhärtigheten är med oss. Som den har varit tidigare. Att det har blivit fel i saker och ting. Ja, man har ju lärt sig någonting av det. Om vi blir bättre som ledare, det vet jag inte. Det hänger i Guds hand. Men vi har ändå fått lära oss någonting. Och det får vara tillräckligt så. Vi ska inte släppa på det lika lätt den gången. Vi har gjort en avbön. Jag har bett om förlåtelse för de som lyssnar. Och därför har jag gjort vad Gud har manat till. Jag tror inte jag har missat något utom det som ska ske framöver här då. Jag söker upp några personer.